har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det kan inte vara så jädra farligt heller att ta en fight. Det är ju inte precis så. Alltså, på måndagen efter så tänkte jag, okej, ingen har dött. Jag har inte gjort något kriminellt. Jag har kompisar. Livet måste vara större än så här. Det första jag gjorde den söndagskvällen när jag kom hem, det var att jag stängde av ljudet på mobilen när jag gick och la mig. Liksom. Och det var inte obehagligt. Jag tycker aldrig man ska såra någon i onödan. Det finns inget egenvärde i det. Men när man ska bli tydlig i de demokratiska spelreglerna i vårt land, så kan man nästan aldrig vara så diplomatisk att aldrig någon blir sårad eller förbannad. Som person så tycker jag att det är förkastligt. Varför har inte alla slöja i så fall? Varför har inte män slöja? Varför är de så himla oattraktiva hela tiden så att vi aldrig är intresserade av dem sexuellt? Liksom? Alltså, det blir ju absurt att det bara är kvinnor som är på det viset. Jag skulle säga liksom att vi har blivit lite så rödgröna under en mandatperiod så att vi inte riktigt visste vad som var sossepolitik uppe i det där miljöpartistiska du vet.
Hon är truckföraren och den fackliga aktivisten som gick hela vägen från fabriksgolvet på Volvo till posten som kommunstyrelsens ordförande i Sveriges andra stad. Under den resan hann Ann-Sofie Hermansson, eller Soffan som hon ofta kallas, få gott om politisk erfarenhet. Bland annat har hon arbetat i regeringskansliet för Mona Sahlin, i LO-borgen och som ombudsman för partiet i EU-parlamentet. Och under 6 års tid var hon Göran Johanssons högra hand när han styrde Göteborg. Men hennes egen tid som ledare för Göteborg blev kort, bara 3 år. Efter inre stridigheter, bland annat med Göran Johanssons dotter Anna, röstades hon bort av sitt eget parti. Det dåliga valresultatet och bristande ledarskap sades ligga bakom, men kanske också hennes frispråkighet kring hedersvåld och integrationsfrågor. Något som den här veckan tog henne till tingsrätten där hon stämts av 2 muslimska aktivister. Så var ska Soffan stå framöver? Åter i politikens finrum eller någon helt annanstans? Ann-Sofie Hermansson, välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Nyligen började du på ett nytt jobb som sopåkare, eller renhållningsarbetare heter det väl egentligen. Hur kommer det sig?
Blev arbetslös eller vad man ska säga, så försökte man se om sitt hus och så tänkte jag, vad är det nu då som ligger närmast eller som är enklast? Då vet man ju att alltså jag har helt enkelt ett gammalt C-kort.
Lastbilskort,
jag har tung lastbil. Det behövs lastbilschaufförer. Och då blev jag varsen när jag började söka chaufförsjobb. Att, har du YKB, sa de då. Nej, så jag, vad är det? Ja, det är yrkeskompetensbevis som man måste ha nu för tiden för att köra i trafik. Så då köpte jag en sån kurs och gick den så att jag har det beviset. Och sen så ringde jag till Renova i Göteborg och kollade om de behövde ha förare. Och det ville de. Så nu kör jag på timmar till att börja med. För det finns inget fast jobb riktigt än. Men jag hoppas på fast så småningom.
Hur trivs du då?
Jättebra. Det var en kille på jobbet som jag körde med och hämtade hushållsavfall i centrala stan. Han sa, nu har du ju varit här i några veckor. Liksom, hur känns det då? Och faktum är att jag trivs. Jag trivs väldigt bra. Det är jättebra folk som jobbar där. Erfaret. Och, visst, de kan vara lite retsamma och snacksaliga och sådär. Liksom, men nej, goda arbetskamrater. Och det har jag saknat.
Det måste nog ses som ganska exotiskt i de flesta andra länder att någon går från att vara stans borgmästare till sopåkare. Du himlar med ögonen, men ja, så är det ju.
Jo.
Vilka reaktioner har du fått?
Jo, alltså det är positivt. De flesta tycker att det är bra, tror jag. Roligast var Gustavo som jag körde med första dagen. En man som kom till Sverige från Honduras typ 94, tror jag. Han hade ju ingen aning om, alltså så är det ju ofta. Folk har ingen aning om vem jag är. Och så körde vi halva dagen och hämtade kompost. Och så till slut så ringer en kollega till honom och säger, ska jag checka lunch? Du jobbar med Hans Hermansson. Och vem är det, säger han. Och sen så går han på mig. Men varför har du inte talat om att du var typ kommunstyrelsens ordförande? Ja, men varför skulle jag göra det? Och då hade vi hunnit att prata om, du vet, allt möjligt.
Men den lilla detaljen nämnde du inte?
Nej, han gick igång och började prata om religion. Och vi pratade om Honduras och politik. Ja, du vet, och allt möjligt. Och han höll på med flygcertifikat. Jättebra introduktion fick jag, den killen.
Men vad tänker du då om någon som har bott i Göteborg sedan 1994 och inte vet vem som är stans borgmästare? Han verkar ju vara en smart och bildad person, men det säger ju någonting om vilka bubblor vi lever i på något sätt.
Ja, och så tror jag att det är, för det var någon journalist som sa det, men herregud, varför vet han inte? Jag tänkte, det är väldigt många personer som inte vet det utanför, ja, precis som du säger, den journalistiska bubblan och den politiska kanske och så. Alltså, normala människor ska man väl säga, men vanligt folk har inte alltid koll på vilka det är som representerar och så. Om vi nu undrar så, typ Göran Johansson som var ett helt unikt fenomen i kommunsverige.
Han var så länge också.
Ja, han var något längre med. Mm. Nej, jag tror inte att det är helt unikt. Jag tror inte att det alla vet det fortfarande på min arbetsplats. Och så ser det ut.
Mm.
Det kan man tycka är problematiskt kanske i vissa avseenden, men så tror jag faktiskt att verkligheten ser ut.
Sen du lämnade posten som gruppledare då för Socialdemokraterna i stadshuset, det var väl i mars förra året, så har du mestadels ändå varit arbetslös. Mm. Hur har det varit?
Ja, alltså inledningsvis ska vi vara helt ärliga och säga så gjorde det ju ingenting. Det där med att vara kommunstyrelsens ordförande är lite och jobba 24-7, eller var tillgänglig 24-7. Det första jag gjorde den söndagskvällen när jag kom hem, det var att jag stängde av ljudet på mobilen när jag gick och la mig. Liksom. Och det var inte obehagligt.
Det hade du inte gjort alltså tidigare?
Nej, alltså man måste vara tillgänglig för statsdirektören i alla fall när man är högsta. Ifall det händer någonting så är det...
Göteborgsbranden eller
ja,
någon jättestor
sådana,
grej.
Ja, sådana saker ska man alltid kunna vara tillgänglig. Och då måste man ju vara det. Mm. Och det följer med uppdraget. Och det uppdraget var ett privilegium, ska jag säga. Det är extremt lärorikt och naturligtvis ett stort förtroende också för den delen. Så jag klagar inte, men att ta det lugnt några månader där, det gjorde ingenting. Men det är klart att i slutet så börjar man ju känna att de flesta av oss mår gott av att jobba.
Mm.
Rutiner och framförallt arbetskamrater, det gör oss gott.
Så vad gjorde du då under de där månaderna?
Ja, vi har jobbat lite med någonting som vi kallar för Selma institutet, det är en liten lokal tankesmedja där vi liksom försöker jobba mot det här med hedersförtryck, extremism och överhuvudtaget främja demokratin, så att säga. Det har vi en liten gäng som jobbar med. Sen har vi haft en ambition att försöka starta någonting som heter Selma folkhögskola och ta över en folkhögskola i Göteborg. Det tror jag inte, än så länge så ser det inte det så ljust ut, så att säga. Men vi tappar inte humöret för det utan fortsätter att försöka jobba med. Jag tror egentligen att det behövs folkbildning i det här ärendet.
Så du pysslade en del med det då?
Det kan man säga.
Mm.
Ja, i övrigt har jag tränat och läst och sånt. Man kan ju passa på när man nu ändå har dagarna.
Så du led inte precis av att äntligen få, då, om man ser det så, ganska mycket tid för dig själv, så att säga?
Nej, det dog jag inte av. Men i längden så känner man ju till slut att man måste ha lite. Ett arbete är ett arbete. Det känns ändå som att man... ja, jag vet inte. Det gör en gott.
Mm. I december fick du ett uppdrag av justitieminister Morgan Johansson. Du ska då leda en statlig utredning om kommunernas brottsförebyggande arbete. Vad är det mer konkret du ska utreda?
Ja, alltså det är ganska mycket juridik. Och som tack Gud och Morgan Johansson så har jag tre utredningssekreterare till mitt förfogande. Alltså jurister, dugliga tjänstemän som verkligen kan såna här, läsa lagtexter och sånt. I stor utsträckning handlar det om att se till att är det någonting i dagens arbete, för det pågår jättemycket förebyggande arbete redan ute i kommunerna, lite olika naturligtvis i en storstad och i en glesbygd och så, men finns det någonting i lagstiftningen som behöver ändras eller inte, eller behövs det ny lagstiftning kanske till och med? Min erfarenhet är ju att alltså, Sverige är uppenbart inte riktigt organiserat för den sortens brottslighet som vi ser idag. Vi behöver nog tänka lite nytt här. Sen är ju inte det alltid sånt som går att jobba förebyggande med. Men jag tror att mycket av den här samverkan mellan myndigheter tittar på sekretesslagstiftning. Och jag skulle säga att en del av dem som jag träffade, du vet, erfarna socialsekreterare och poliser som har jobbat länge i det här gamet, liksom, de frågar ofta efter mandat. Det får inte gå för långsamt saker och ting när det väl bränner till, liksom, om man behöver stöd och hjälp och så. Där tänker jag att vi får försöka titta på, kan man hitta något sånt i lagrummet då? Som,
förstärka som, deras mandat? Eller?
Ja, alltså, ofta är det ju så att om det händer någonting i, nu pratar vi storstadsproblematiken, det här ser ju annorlunda ut i mindre kommuner. Men om det händer någonting, alltså man omhändertar kanske barn i någon kriminell miljö eller någonting sånt där, då kommer det påfallande ofta hot om repressalier. Många av våra dugliga socialsekreterare är ganska nyexaminerade. Liksom. Det är inte så coolt att ta de där hoten när de kommer. Det är det inte för poliser heller. Då skulle man egentligen behöva ett mandat, en sorts insatsledare, eller jag vet inte vad jag ska kalla det för. Men alltså, skjut till resurserna nu. Hjälp till. Alltså, och hissa kanske besluten också upp på den politiska nivån. Det kanske inte ska vara de enskilda tjänstemännen som fattar de där svåra, alltså, besluten. Då får vi, liksom, tycker jag, gå in också, liksom, och hjälpa. Eller vi, ja. Mina efterträdare, ja, då.
Och bli de som så att säga frontar det här obekväma beslutet.
Ja, nu pratar bara jag. Jag har ingen aning om utredningen har knappt. Den ligger i startgroparna. Så att, men jag, om jag får spekulera lite, ja, så tror jag att stöd till dem ute i linjen. Alltså, du vet, socialsekreterare, poliser, lärare. Som ofta hamnar i jättesvåra lägen. Och man kan inte bara slänga fram Göteborgs stads värdegrund och säga men det här har du att luta dig på. Det kan man inte, liksom. Och det säger ju sig självt också.
Och de står ganska ensamma ibland, låter det som. Då.
Ja, alltså, jag tror nog att det finns stöd och hjälp. Och jag vet att i Göteborg har man jobbat jättemycket med det, till exempel. Men det kan säkert bli bättre. Det tror jag faktiskt.
Det är ett exempel då.
Ja, ett exempel.
Och det här kopplar ju till den kanske hetaste politiska frågan just nu. Hur samhället ska bli bättre på att stoppa unga från att välja en kriminell livsstil. Du var inne lite på det, men hur ser du på dem? Problem som Sverige har just nu med det där?
Det är nog ett av de allvarligaste problemen vi har. Alltså rent uttalat så handlar det ju om att stoppa unga män från att sugas upp i de här kriminella gängen, i svansen så att säga. Ja, det skulle jag säga kanske är det allvarligaste problemet vi står inför, och där tror jag vi är många som behöver jobba. Det handlar väldigt stor utsträckning om narkotika. Att vad kan man göra för, alltså, narkotikan är det som verkligen göder den kriminella verksamheten. Det finns annat, det finns trafficking och vapen och sånt, men narkotikan är, alltså, helt vansinnigt, liksom. Och den finns ju naturligtvis i missbrukarledet, men den finns ju också i det här porterknarkandet, som är ett otyg, ska jag säga, där varje enskild medborgare borde ta sitt eget ansvar, tycker jag. Där ska man till exempel göra någonting, för att när man drar undan stålar så är det ofta så att det liksom, då är det inte riktigt lika intressant längre. Jag tänker liksom att en sån sak är viktig. Men sen så är det ju så, några av de här allra mest förhärdade, ja, de måste man liksom helt enkelt ta tag i och liksom strafförelägga, eller vad man ska säga. Det är de unga som vi måste hitta en lösning för dem, så att de inte ser de här mer förhärdade kamraterna som sina förebilder. Mm. Man tjänar mycket pengar, man har gott anseende, man är cool och sådär. Det är inte det lättaste, men där måste ju samhället på något sätt kunna erbjuda att en svenssonkarriär är ganska mycket värd den också. Att du fixar det i skolan ska också vara mycket värt. Och jag tror att vi kan göra saker och ting, men det kommer att krävas ganska mycket. Och långsiktigt, naturligtvis.
Under den senaste tiden har just Göteborg med omnejd drabbats av ganska många rån där gärningsmännen är många, ofta maskerade och ofta unga. Vid flera tillfällen tycks förnedringen av offret vara det primära, och att komma över värdesaker kanske mer än bonus. Natten till lördagen den 16 november till exempel inträffade 4 rån och ett rånförsök på bara 5 timmar i Göteborg. Hur tror du att de där händelserna påverkar människor som läser om det och kanske upplever eller känner någon som har upplevt det?
Ja, alltså då blir man blir ju... Alltså det är för jävligt. Och upplever man det så är jag ju rädd också att man, då behöver man ju nästan bearbeta det. För det, sånt där kan sätta spår i en som liksom inte går över om man inte ser till att, vad heter det, debriefa sig eller någonting sånt där. Men det är klart, som du säger, för allmänheten och de som liksom, och även jag själv som läser om det, man blir förbannad. Mm. Vad är det här? Det går över i någonting värre. Å andra sidan, idag läser jag i Göteborgsposten liksom att när polisen själv får beskriva, har det varit mycket, har det, ja, vad ska jag säga, degenererat i den här förnedringsrånen, så påstår de att så är det inte egentligen. Statistiskt sett så, så funkar det inte riktigt så. Men att problemet finns, det är ju allvarligt nog. Och ja, det spelar ingen roll om trygghet är, du vet, på riktigt eller bara att man oroar sig i onödan. När den otryggheten finns, när tilliten till oss medborgare emellan i ett samhälle börjar krackelera, då är vi ute riktigt allvarligt. Och det är väl det värsta, tänker jag.
Det spelar ju såklart roll huruvida det ökar på riktigt eller inte. Men samtidigt kanske vi idag har lite större krav på trygghet än vad vi hade för 40 år sedan. Och andra länder i Europa har ju inte den här utvecklingen som Sverige har. Där sjunker ju den här typen av brottslighet på ett annat sätt. Vad är det med Sverige? Alltså, med de här sprängningarna, skjutningarna, det känns ändå som att det är någonting som där Sverige faktiskt lite sticker ut.
Och jag har ju inget bra svar på det. Jag vet ju att sprängningarna och det här är ju alldeles åt skogen. Och vi har en vapeninförsel som är alldeles... Ja, det är helt orimligt. Varför? Jag vet inte riktigt. Jag pratade med en kvinna som finns på Segerstedtsinstitutet i Göteborg. De hade ju jämfört, vad var det? Nu kommer jag inte ihåg vad det var för sorts lagstiftning. Men det var det här man samverkar inom såna här. Och då gällde det nog våldsbejakande. Ja, någonting. Ja, strunt samma. De har jämfört Norge, Sverige och alltså, du vet, Skandinavien. Och det visade sig på hennes forskning att lagrummet inte verkar vara så himla stor skillnad igen. Inte jättestor skillnad. Skillnader finns naturligtvis. Men... tillämpningen ibland, alltså kulturen, där man ibland helt enkelt, ja, nej, men då får vi ju liksom gå över gränsen här och göra någonting. Om vi ser en person som håller på och trillar dit, det är riktigt grov brottslighet, och kanske vi får fokusera på den, som man, jag tror det var i Danmark. Medan man i Sverige sa, nej, vi har våra sekretessregler och våra, ja, vi håller oss till dem. Och det kanske är en kulturfråga också. Alltså jag kan också uppleva att vi ibland har en ängslighet utöver... Jag ska inte förfalla liksom till populistiska, liksom här, men det är inte farligt att säga att det är allvarligt med brottsligheten. Det är inte farligt att tala om det. Framförallt så blir ju folk bara förbannade om man säger att nej, men det är inte så farligt egentligen. Och även om du är otrygg så behöver du inte vara. Det hjälper ju inte, det vet ju alla människor. Så att det finns någonting i den här... Ja, att vi inte kan tala riktigt öppet om det, tror jag, som är lite... Det är möjligtvis att det är lite svenskt då.
Ja, men vad ligger bakom det då?
Jag vet inte det. Och jag, det där har jag själv funderat på. Jag menar, när man själv är tydlig så funderar man också i de banorna. Vad är det som gör att det verkar så farligt, eller vad man ska säga, att säga som det är? Eller, och rättare sagt, om man nu talar om någonting... Det är nästan helt omöjligt att tala om sådana här saker utan att någon blir sårad eller förbannad eller säger att det här är inte rätt. Eller nu främjar du andra krafter som egentligen är det inte så kriminellt för att Brå har visat. Alltså du vet, det blir alltid den sortens
diskussion. Jag känner igen diskussionen. Du ska få en chans här på två meningar. Säg som det, om brottsligheten i Sverige.
Ja, då tror jag inte att vårt samhälle är riktigt organiserat för att möta upp den sorten, så som brottsligheten idag ser ut. Den har ju mer av en sorts maffiakaraktär, nu kanske jag tar i här, men alltså, den är organiserad på ett annat sätt. Det ser inte ut som förr med tjuv och polis i alla fall. Och då, nu är det väldigt många meningar här. Men jag tror att vi måste möta den då, både med de där hårdare tågen och repressalierna och med det brottsförebyggande, alltså de här långsiktiga sociala insatserna.
Precis, det händer ju. Det är ju en flod våg av straffskärpningar och förbättrade verktyg för polisen som kommer. Men det pratas också väldigt mycket om behovet av förebyggande arbete. Samtidigt, vad innebär det konkret egentligen som inte redan görs?
Jag tror att, och nu går jag återigen till de där erfarna socialsekreterarna, eller jag som är företrädesvis Bettan Byvall i Angered, eller på sätt som är en legend i området. Hon, alltså, det kanske handlar om sånt som avhoppar verksamheten. Hur mycket får den kosta då? Om det nu är så liksom att det är någon som man är på väg att kanske kunna fånga och få ur liksom det här. Ja, är det en resursfråga då? Liksom? Är det sådana saker vi ska titta på? Och när man tittar på Gårdsten i Göteborg, som faktiskt har blivit undantagen ur polisens särskilt utsatta område. Det är bara ett utsatt område. Men det har ju tagit en herrans lång tid. Och det har inte varit helt enkla saker. Mycket gårdstensbostäder.
Fastighetsbolaget,
ja. Fastighetsbolaget som har liksom gått in och varit väldigt tydlig med så här gör vi inte här, och rensat och grejat och liksom haft tydliga regler så att säga. Man får inte bete sig hur som helst. Sätt till att folk kommer i sysselsättning i området. Och du hör ju själv, det är ingen quick fix. Nej. Men det är också ibland sådana saker som att nej, men ska man lägga sig i människor och människors integritet och så på det viset? Ja, det kanske man ska ibland. Mm. Ibland måste man ta folk i hampan kanske liksom, utan att det får upplevas som för integritetskränkande.
De flesta kommer nog att tänka på när man pratar om förebyggande arbete att man tänker på socialtjänsten. Den är ju dock redan idag helt överbelamrad med jobb och har dessutom stora problem att hitta personal. Nästan hälften av socialcheferna anger i en rapport från fackförbundet Vision att de generellt har svårt att rekrytera medarbetare då till socialtjänsten. Så konkret, om det ser ut så i socialtjänsten, alltså vad är det man ska skruva på? Du nämnde nu avhopparverksamhet, men det är väl också delvis socialtjänstens arbete?
Alltså jag vet inte vad man ska göra. All respekt för att det är svårt att rekrytera, i alla fall i de här jobbiga områdena. Sen så kanske inte ser likadant ut över landet. Sen ska, man ska inte blunda för att glesbygdskommuner har sina problem, även om de inte liksom är samma. Liksom, va? Men vad man ska göra, nej alltså... Ja, då hade jag väl fått Nobelpris om jag kunde svara på det.
Men du ska ändå utreda delvis det här.
Jag tror faktiskt att en del av det handlar om den samverkan som redan sker idag mellan polisen, kommunen, ja, socialtjänsten såklart. Liksom, och delvis kanske också civilsamhället, även om man inte kan aldrig, man kan aldrig förlita sig på att civilsamhället ska bära alltihop det här. Men ja... Vi måste väl visa på från samhällets sida att vi tar deras arbetssituation på allvar helt enkelt. Så att det där yrket kan bli attraktivt igen.
För vi så behöver... det är ännu ett sånt yrke, precis som polis.
Amen.
Förstärka skolorna är ett annat exempel som ofta brukar nämnas. Mm. Men där finns ju redan fördelningsnycklar i de flesta kommuner, i alla fall de större kommunerna, som ger skolor i utsatta områden väsentligt mer pengar per elev än andra skolor. Mm. Så att, är det en fråga om resurser i första hand?
Ja, delvis kanske det är det. Alltså, man ska aldrig blunda för att det pengar betyder mycket. Det är, så är det. Det vet alla som har haft ont om dem, höll på att säga. Men det är också, man pratade med Hamid Safa som var rektor för Sjumilaskolan. Han var ju väldigt inne på att det handlar också om en attityd, eller en attityd kanske man ska säga. Det var fruktansvärda problem på Sjumila, och det finns fortfarande problem med att man inte når upp till mål och betyg och sådana saker. Men man lyckades vända en situation där på skolan genom att, och jag tror att Hamid har helt rätt att säga, ställa alltså krav på alla. Inte vara för, även om barn har svårt med språket eller har andra problem hemma, eller, du ska också klara av det här. Du ska också gå igenom skolan, du ska också klara av och godkänna betyg. Ibland har vi varit släpphänta med det.
Det är det som brukar kallas de låga förväntningarnas rasism.
Det
faktiskt.
Är det värsta som finns faktiskt. Mm. För då blir ingen av oss, man behöver inte gå längre än till sig själv. Har man haft en lärare som har tittat på en och sagt, du kommer att klara detta? Nej, det gör man ju aldrig, tänker man. Och så gör man det för att det på något mirakulöst sätt finns någon som litar på att man ska prestera. Ja, och så det här med att man skärper sig, man tar i hand och man liksom håller sig till regler. Men det var ju också ett jädra jobb, för det fanns ju också inom... Alltså det var också lärare som fick välja, och vill ni vara kvar och ha den här organisationen som vi har nu, eller vill ni sluta? Då var det några som ville lämna också, för man är också van, du vet, att jobba på gammal arbetsorganisation där det inte riktigt... Ja, det kan ju vara mysigt också att göra som man brukar göra. Det tycker de flesta av oss, tror jag. Men ibland måste man helt enkelt byta. Och jag tror att de där, apropå det du säger, låga förväntningarna, det är nog det farligaste vi kan ha.
Vi byter spår. Den här veckan inleddes och avslutades en rättegång i Göteborgs tingsrätt där två muslimska aktivister har stämt dig för förtal. Och bakgrunden är då ett antal blogginlägg från dig där du har refererat till dessa två personer som extremister. När du skrev de här blogginläggen, fanns det i ditt huvud att det här skulle kunna bli följden?
Nej, såklart inte.
Nej.
Herregud, jag har ju aldrig liksom förväntat mig att jag skulle hamna i tingsrätten och vara stämd och överhuvudtaget. Nej, nej.
Så det, när du skrev det, tänkte du vad?
Jag tänkte så här, jag tänkte att det jag hade förstått av tjänstemannabeslutet, det var ju liksom att man, det här, alltså den här filmen Burkasångs, det hade ju inte med saken, men det efterföljande samtalet var väldigt ensidigt sammansatt. Och då med röster från MMRK, som Muslimska mänskliga rättighetskommittén, som jag betraktar som extrema röster, då tyckte jag att nej, Det tyckte jag var ett bra beslut att ställa in det. Det blev för ensidigt och de ville ju inte släppa in andra i den diskussionen. Då vill jag helt enkelt ge tjänstemän en råg i ryggen och säga, bra jobbat. Och tala om varför också. Liksom. Jag tycker att det här, och jag är väldigt väl medveten och har blivit om inte annat de senaste månaderna. Att ska man tala om någon sån här sak så det finns, jag tycker aldrig man ska såra någon i onödan. Det finns inget egenvärde i det. Men när man ska bli tydlig i de demokratiska spelreglerna i vårt land så kan man nästan aldrig vara så diplomatisk att aldrig någon blir sårad eller förbannad. Men då får det vara värt det.
Det finns en annan aspekt av det här. De här två kvinnornas ombud, Silas Aliki, säger så här till Dagens Nyheter. Det är väldigt speciellt med maktbalansen i det här målet. Den som spred uppgifterna var Göteborgs tyngsta politiker medan mina klienter är vanliga medborgare. Ligger det någonting i det?
Man ska alltid se på sin maktposition med alltså att värdera den varje gång man uttrycker sig. Men när det handlar om demokratins spelregler så spelar det egentligen ingen roll. Då måste vi alla som medborgare ta vårt ansvar, menar jag. Och jag ville vara tydlig just för att jag är politiskt förtroendevald också. Att tala om, det här är mina värderingar. Det här är varför jag fattar mina beslut. Jag ser så här på det. Och allvarligt talat, de här människorna är ganska profilerade företrädare för sin organisation. Så det är inga dunungar. Alltså, är man talesperson, offentlig person i Sverige så får man... Och uppriktigt sagt nästan tåla lite av det här.
Så det är
sagt,
precis det som ska prövas egentligen, hur offentliga de är. Bedömningen av om någon är skyldig då till förtal går igenom flera steg. Det första är om uppgiften som sådan är negativ för den som känner sig förtalad. För det andra, om den förtalade ändå måste tåla att beskrivas så. Och det kan ju just ha att göra med hur mycket man själv har sökt offentligheten och så. Ja. Och om rätten då kommer fram till att de här kvinnornas ombud har rätt, att de ska inte behöva tåla det här för de är bara vanliga medborgare, då fälls du. Oavsett om det bedöms som sant eller inte det du skrev om extremism. Mm. Vad tänker du om det?
Ja, alltså... Nu får ju tingsrätten ha sin gång, så att säga. Domen ska ju... avkunnas om ett par veckor eller någonting sånt där. Jag menar att om det är personer som faktiskt företräder en organisation som har bjudit in terrordömda personer som också har försvårat liksom antiterrorinsatser i det här landet, då får man nästan tåla att man blir emotsagd. Mm. Jag tycker inte det är orimligt.
Om rätten tvärtom då kommer fram till just det, att de bör tåla att beskrivas så som du gjorde, då ska det utredas om det du har påstått om dem är sant helt enkelt. Och i den frågan har de här två kvinnorna, så vitt jag har sett i alla fall, idag onsdag egentligen inte uttryckt någon åsikt om huruvida det här är sant eller inte, att de skulle vara extremister. Hur ska man tolka det?
Ja, du. Det vet inte jag heller. Jag blir förvånad över det, för jag tänker att när man sitter där i rätten så vill man väl tala om att det absolut inte är sant. Men de ville helt enkelt inte uttala sig om det. Mm. De fick flera frågor om det, men de vare sig i rätten eller med media efteråt så har jag förstått att de har velat säga någonting i det här ärendet. Överhuvudtaget så blev ju de aldrig intervjuade, om man ser, utan det var ju deras talesperson då som tog kommentarer.
En fundering jag har är, om du hade skrivit så här om högerextremister, hade det blivit en fråga då, tror du?
Nej, kanske inte riktigt samma. Det är mer vedertaget ändå i vårt land.
Att de finner sig i det, så att säga, också att bli, eller inte tror att det är lönt att driva det rättsligt, eller hur ska man...
Nej... det är jag inte så säker på. Alltså, om man skulle ta NMR eller så där, då kanske de skulle reagera och kanske... Jag vet faktiskt inte.
Men jag har svårt att tro att om du skulle kalla NMR för extremister på din blogg att det skulle bli rättssak av det.
Nej, jag tror faktiskt inte heller det. Och jag menar, det har ju faktiskt de här två målsägandena själva uttryckt i intervjuer och så, att de känner sig nästan stolta över att bli kallade för extrema. Liksom, att de tar det som en hedersbetygelse eller vad man ska säga. Så att jag tycker att det här är, ja, det blir lite en strid om ord här, tänker jag. Liksom, det finns ett väldigt polariserande inslag där som jag tycker är... Ja, det är inte bra för det svenska samhället helt enkelt. Men visst, där finns... Nej, det kanske inte är så. Jag vet ju inte riktigt.
Nej. Vad gör du om du skulle fällas och den här domen dessutom skulle stå sig igenom alla instanser som går att överklaga till? Skulle det ändå vara ett pris värt att betala för dig?
Ja.
Att vara, så att säga, dömd brottsling då i den meningen?
Ja, då får det vara så. Alltså, nu, om det nu liksom inte går igenom tingsrätten, då får vi överklaga naturligtvis. Men jag menar då, nej... Det måste vara så att man kan följa sitt samvete. Inte bara för att det gör en gott, för det gör det faktiskt. Men också för att det här är en principiell fråga. Ja, då får man väl förlora i så fall. Men nej, då tycker jag nog att det har blivit så principiellt viktigt nu. Det var som min advokat Allan Studenski sa i slutpläderingen. Alltså det är ju som att varje gång Jimmy Åkesson blir anklagad för att vara fascist och rasist, och det kan ju hända att han blir en och annan gång i partiledardebatter och så. Tänk om han skulle gå till domstol varje gång han blev det.
Mm.
Det gör han inte.
Han är ju i och för sig då, har ju verkligen sökt offentligheten.
Absolut.
På ett sätt som man ändå inte kan säga att de har gjort.
Nej,
riktigt.
Men om det nu skulle, ponera att det skulle bli så att de vann, ja, då kan ju politiker stämma varandra 5 dagar i veckan för sånt som vi säger i det politiska samtalet. Det blir lite som att åsikter ska avgöras i domstol.
Det beror väl på, tänker jag, om bedömningen här handlar om huruvida de var för obetydliga eller för vanliga för att man skulle få skriva om dem från den positionen. Om det är det som avgör, så behöver ju inte det medföra att politiker kan stämma varandra.
Men, det ska ju låta osagt. Jag hoppas ju naturligtvis att jag vinner också på den delen.
Så. Verkar naturligt. Vi byter spår igen till ditt engagemang i hedersfrågan. Du har ju länge stuckit ut i ditt parti som särskilt engagerad i de här frågorna, hedersförtryck, hedersvåld, hederskultur. Hur började det där för dig?
Ja, en gång i tiden började det med att en av mina bästa vänner är Nolin Pekgul, dåvarande Bakshi, men vi lärde känna varandra i mitten på 90-talet, och jag blev varse att det här fanns som fenomen i Sverige. För det hade ju, jag är uppvuxen på Tjörn i Bohuslän. Alltså det är möjligt att det fanns.
Det fanns inte den typen av hedersförtryck.
Nej, inte den erfarenheten hade jag inte, det kan jag säga. Och när Nalin...
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Beskriver det för mig, om man verkligen tar in det och inser, shit, vi lever i rättsstaten Sverige, så pågår det här, alltså parallell rättsskipning på något vis. Det var... omvälvande, ska jag säga, för mig. Vi pratade mycket om det och försökte ju också på olika sätt att driva det. Vi var ju unga, höll på med SSU och allt möjligt sånt där. Men då var ju tiden inte mogen.
Alltså för
det,
att...
Nej, men det var ju ingen som trodde riktigt att det var så här. Och sen kommer den här andra konstiga diskussionen. Nej, det finns bara ett patriarkalt våld, mäns våld mot kvinnor. Och det skiljer sig inte från det hedersrelaterade. Jo, det gör det. För det är kollektivt betingat och det drabbar såväl kvinnor som män, och kvinnor kan också vara förövare. Och alltså det är det här liksom att en hel, så att säga, släkt eller klan eller vad man nu väljer att kalla det på något sätt ställer upp på den här parallella rättsskipningen. Det är ju det som är det annorlunda. Om det är någon som slår ihjäl en kvinna i Sverige i vanligt lika jävla förkastligt naturligtvis patriarkalt våld, så blir det ändå, alltså det är ingen som ser det som hederligt.
Familjen rycker oftast inte in till gärningsmannens försvar.
Nej, och ska ju naturligtvis inte heller. Liksom, va? Så att det är viktigt att särskilja det, för att annars osynliggör man de här kvinnorna som i större... Det finns män också som har blivit mördade, så att det är bra med det. Men
det här var före Fadime till och med då, som du liksom fick upp ögonen för detta. Och Nalin Pekgul, om jag minns rätt, var ju till och med inblandad i Fadime och försökte hjälpa den tjejen.
Och flera andra kan man
och flera andra.
Säkert. Mm. känner Nalin rätt.
Vad tycker du om utvecklingen då? Vart är den på väg? Vinner samhället långsamt mot hedersförtrycket eller inte?
Väldigt långsamt. Men det är en skam att det har tagit så lång tid.
Men går det åt rätt håll ens?
Ja, jag tror faktiskt att det... Om vi pratar om medvetenheten...
Ja, jag tänker också på hur många som drabbas. Och...
Ja, men det är ju alltid lika jävligt varje gång. Någon som blir mördad. Eller, det är ju inte bara det. Bortgift, könsstympad, alltså livsutrymmet snävas in med moralpoliser och annat elände liksom i ytterstadsområden. Nej, det är totalt jävla oacceptabelt. Men detta, det kommer ändå lite högre upp på den politiska dagordningen. Och att det finns en acceptans för att nej, men det här, det hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle.
Men en sak är att samhället uttrycker det tydligare än vad man har gjort tidigare. Mm. Men då är vi tillbaka igen. Vad gör man då?
Ja, här
åtgärder?
Ja, här, man behöver helt enkelt ha koll. Nu tror jag att socialtjänsten och polisen och lärare framförallt i väldigt stor utsträckning har bättre koll, får bättre utbildning. Men det saknas ju på tok för mycket stödinsatser. Alltså jag vet att jag hade en, jag var på en cirkel, som de, det var egentligen en cirkel om integration. Och så frågade en gammal ombudsman, Soffan, kan inte du komma? För du tycker att frågor om hedersproblematik här. Och då var det en kvinna där som hade en syrra som jobbade som lärare. Mellanstadieungar. Och så kommer flickorna till fröken och säger, pojkarna tycker inte att vi är halal. Är vi tillräckligt halal, fröken? Och vad säger fröken, som ju säkert som mig uppvuxen på 70-talet, inte hade en aning om vad halal och haram var för någonting. Alltså, i det läget kommer det att kräva stöd. Hon, som lärare där, måste man kunna, nej, så gör vi inte här. Alltså man kan inte komma stickande med värdegrundspolicy, papper och sånt. Det hjälper inte. Det måste finnas en, då tar man det samtalet. För väldigt ofta när man gör det, det visar ändå erfarenheten, då fungerar ju det. Alltså när man talar om att det är olagligt att könsstympa folk. Om du gör det med din dotter, då kommer du kunna sitta i fängelse. Mm. Alltså ibland när folk åker hem till hemländer så att säga, så är det till och med så att man kan inte få ett papper med rätt mycket stämplar på där det står att jag åker i fängelse om jag utsätter min dotter för. Alltså det finns ju också påtryckningar i de här sammanhangen som vi inte ska... Ja, man ska inte blunda för dem.
Vi kan väl, du var inne på det, vi kan väl lyssna på ett synsätt som då har bromsat ganska mycket arbetet mot heder, tycker vissa i alla fall. Och det manifesterades kanske som allra bäst i Gudrun Schymans så kallade talibantal.
Diskrimineringen och kränkningarna ser olika ut beroende på var vi befinner oss. Men det är samma norm, samma struktur, samma mönster som upprepas såväl i talibanernas Afghanistan som här i Sverige.
Enligt ditt synsätt, varför är det här fel så att säga? För det går ju att argumentera för att män förtrycker kvinnor också i Sverige.
Ja, absolut. Och det, Gudrun Schyman har gjort många storartade insatser också, det ska man ge henne, men här har hon fel. Jag tycker det. Det kanske hon också tycker nu för tiden.
Ja, det var ju 2002 eller något i den
ja,
stilen.
Det ska man, hon kanske liksom faktiskt har. Men ibland är det ju så, man vet ju inte allt från början. Nej, men det handlar ju om att man osynliggör de här specifika situationerna. Alltså det finns, när man kommer till folk som inte har haft koll på hur det hedersrelaterade systemen fungerar och någon flicka kanske till slut vågar säg till kuratorn på skolan eller någonting sånt där, så har du ju haft en del exempel där de kallar in föräldrarna. Ja, men då ska vi på svenskt maner prata om liksom, då hamnar ju hon i skiten naturligtvis. Mm. Liksom. Så vad ska hon göra sen? Hon kan ju aldrig mer liksom, för då blir föräldrarna, då fattar ju dem. Okej, du har pratat, talat om, kallat på oss. Mm. Alltså, man måste se att här krävs det speciella insatser.
Och det handlar om kunskap mycket då?
Kunskap
egentligen.
Och... metoder för hur ska man i så fall möta de här och männen. Mm. Alltså det är ju inte alla pojkar heller som tycker att det är så himla kul kanske liksom att bli väktare till både stora systrar eller småsystrar liksom. Alltså, eller för den delen liksom män som också åker hem på uppfostringsresor. Här finns det homosexualitet, här finns det allt möjligt som inte heller accepteras och då ska man då träna bort det på något vis liksom. Alltså du hör ju, det blir ju helt förfärligt. Mm. Och det måste man klara av och se att det faktiskt är så. Ja, mycket kunskaper, ja.
Ett problem som verkar vara rätt stort är att de tjejer, som det framförallt handlar om ändå, som gör uppror mot det här eller går till socialen eller till skolan, de blir ju väldigt ensamma sen. Alltså de har ingen, så att säga. Mm. Vad kan man göra åt det? För det är, tänk dig själv, och skäras av från hela ditt sammanhang.
Nej, det är förfärligt. Och jag fattar också varför en del faller till föga och ringer sin syster kanske. Alltså man längtar ju liksom efter dem som man är uppvuxen i en familj. Mm. De blir ju inte ens fiender sådär. Jag kan inte ens föreställa mig den känslan. Mikael Törnqvist har skrivit den här boken Fotbollshoran. Och där är det verkligen i slutet, nu ska jag inte spoila liksom, för den boken ska man läsa för den är så himla bra. Men där blir hon just det. Jätteskälv. Hon åker ut från sin familj. Hon åker ut från sin fotbollskompisar. Hon är bara typ 16 eller någonting sånt där. Alltså nej, vi måste nog hitta någon lösning där så att man ändå liksom blir... ja, inte ensam, för det är dåligt för att det här ska fungera i förlängningen, tror jag.
Ja, det blir en väldigt stark avskräckande faktor från att våga. Så att
säga. Ja, det blir det. Då står valet där mellan, eller till slut kanske man väljer alltså någon sorts att bli bortgift eller vad som helst nästan för att ändå finnas i sitt sammanhang eller vad man ska säga. Det tror jag har hänt för många gånger.
Jag tänker att det här har ju uppmärksammats innan 2015 då det kom väldigt många till Sverige från länder där det här praktiseras. Så att säga, finns det risk att det finns ett ganska stort mörkertal att det är många fler egentligen som omfattas av de här problemen än vad vi just nu har koll på? Den senaste undersökningen pratade om 100 000 minst ungdomar under 25. Jag tänker att ju fler som kommer från länder där det här är ett vanligt synsätt, desto fler level har de här problemen i Sverige, eller?
Ja, eftersom alltså det här är ju kultur och inte religion skulle jag säga, även om det naturligtvis alltid går att koppla och man gör de här dragningarna. Ja, visst finns det liksom. Sen är det ju inte, som sagt, frågan är inte ny. Den fanns där i mitten på 90-talet. Det är ganska många år när vi har låtit det gå under radarn faktiskt och inte haft tillräckligt bra span på det. Men min upplevelse är ändå liksom att medvetenheten på något sätt ändå, det händer någonting nu. De allra senaste åren bara har det ändå kommit lite längre upp på dagordningen. Och det är nästan där, det låter hemskt, för det kommer ju innan praktiken naturligtvis. Det måste upp på den politiska dagordningen, att man måste erkänna att det finns ett problem innan man kan göra någonting åt det.
En kritik som länge också bromsade arbetet, det var ju just att den här debatten om hederskultur menade vissa drog åt det främlingsfientliga hållet och att ja, det som vi var inne på tidigare, att män förtrycker kvinnor i alla sammanhang och samhällen. Mm. Var går gränsen mellan när det blir xenofobi, alltså främlingsrädsla, och när det är en legitim debatt att ta?
Jag tycker alltid att man ska säga som det är. Inte så medvetet, men säga som det är alltid den bästa vägen. En av mina vittnen som kallades till rättegången igår, Eli Gönder, han tryckte särskilt mycket på hur viktigt det är att dra en gräns, att kalla extrema röster just för extrema, typ när det gäller muslimer till exempel. För att annars så blir alla muslimer extremister, alltså, och så är det ju inte. Precis som lika lite kristna eller judiska. Eller så. Alltså, man måste kunna vara tydlig i de här frågorna utan att det blir rasism eller islamofobi.
Jag tänker att risken är att det blir svepande just. Att människor som kommer från de här områdena i världen känner sig utpekade fastän de inte alls tillämpar något hederstänk.
Fast min erfarenhet är att de faktiskt är angelägna om att bli rentvättade. Och att de som faktiskt utövar det pekas ut. För det har också hänt någonting i Sverige. Alltså när Nalin kommer, nu kommer jag inte ihåg när hon kom, men hon var 13 när hon kom. Alltså då fanns det en helt annan öppenhet. Alltså de flydde ju av ett skäl. De kom ju till Sverige på grund av förtryck så att säga, liksom mot demokratin eller vad man ska säga. Under årens lopp har man, och så ser det ut i Göteborg också, att det skapas enklaver i det svenska samhället där livsutrymmet snävas in. Där man ser mycket mera krav på hijaber, alltså beslöjning, vissa kaféer i förorten som bara reserveras för män som inte, eller ja, det blir så av en eller annan, kvinnor och barn får
det
inte
till. Det är obekvämt för kvinnor
att gå dit. Ja, det är jävligt obekvämt liksom att sätta sig i en sån här gäng, det kan jag ha stor respekt för, även om Nalin har gjort särskilda aktioner i Tensta. Mm. Och det där har ju, det är ju en utveckling, varför ska vi ha en sån utveckling här? Det är ju inte klokt.
Nej.
Och då måste man kunna, förstår du, man får inte vara för rädd heller. Jag menar liksom också att det handlar om att de som inte tycker om det här, vad fan, vi flyttade hit av ett skäl, vi flydde från någonting, om det nu ska börja upprepas i det svenska samhället, då tycker vi det är fel och vi vill inte bli förknippade med det.
Konklusion då? Vad tycker du om slöja på minderåriga i skolan eller överhuvudtaget?
Ja, jag tycker att det är jävligt problematiskt.
Men
jag tycker,
ska man få göra som man vill som förälder?
Alltså jag tycker att det är problematiskt med slöja på småtjejer, för jag tycker att det är en sorts sexualisering av barn. Varför ska de inte få, varför ska de dölja håret eller överhuvudtaget med bylsiga kläder? Det tycker jag är problematiskt. Sen är det inte lätt. Alltså jag känner också folk som har slöja och som nog får betraktas som, alltså de har det kanske av tradition och liksom sådär, de kanske inte är påtvingade, men det vet, alltså Jag tycker som person så tycker jag att det är förkastligt. Varför har inte alla slöja i så fall? Varför har inte män slöja? Varför är de så himla oattraktiva hela tiden så att vi aldrig är intresserade av dem sexuellt? Liksom? Alltså det blir ju absurt att det bara är kvinnor som är på det viset. Det säger ju sig självt.
Men om man ser det som en kulturell symbol snarare än det här... Visserligen finns den här bakgrunden att kvinnan ska täcka sig och så, men det kan ju också vara ett sätt att manifestera vem man är, tänker jag.
Jo, men så finns det säkert. Men man måste kunna ha lite olika uppfattningar i det där också. Jag tycker inte heller på något sätt att man ska göra den till en fråga på liv och död, höll jag på att säga. Men att man liksom ska vara... Jag tycker att när det gäller unga människor så tycker jag inte det finns någon skäl.
Ska det förbjudas då i skolan, tycker du?
Ja, det tycker jag man faktiskt att man kan diskutera. Men där vet jag att man kan tycka olika. Jag är medveten om det. Men jag tycker att det är problematiskt. Framförallt måste det vara så att ungarna själva, tror jag, är de som ska få bestämma. Vi ska inte ha några poliser ute på förskolan som där mamma och pappa har sagt att tar hon av sig slöjan så får du sätta på den igen.
Nej, men hur vet man att det faktiskt är barnens självständiga vilja att bära det där plagget? Det kan ju vara en gråzon där.
Nej, och just därför menar jag att där tycker jag vi ska ta en diskussion om det. Ska det vara så att vi faktiskt kanske ska ha ett förbud på, ja, jag vet inte riktigt var, den ålder när de är vuxna nog på något sätt att fatta sina egna beslut. Men sen är inte frågan lätt. Man pratar med folk som, alltså om man har satt på sig en slöja i så unga år, av ett eller annat skäl, kanske påtryckningar, det är inte så himla lätt att klä av sig sen, för det är lite som att klä av sig nakenarna. Ja, jag tycker det är skitsvårt.
Jo, det är uppenbarligen svårt för många. Ja. Vi går till ett annat ämne. Den 3 mars förra året vid en extrainsatt distriktskongress röstades du bort som gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborg. Vi kan lyssna på vad du sa på presskonferensen.
Ja, vad ska man säga? Ibland här i livet så får man ta en rejäl fight för det man tycker är rätt och riktigt. Det här var ett sånt tillfälle. Att jag inte lyckas vinna den fighten är förstås en motgång. Men det hade varit en avsevärt större förlust för mig om jag hade vikt ner mig och inte stått upp i ett skarpt läge. Det handlar för min del om anständighet och om integritet. Jag kommer med fast blick och kunna se mig själv i spegeln när jag kommer hem ikväll. Och därmed så har jag inga problem att gilla läget faktiskt.
Var det så när du kom hem den kvällen?
Ja, faktiskt. Det där med att följa sitt samvete, det låter lite klyschigt här och högstämt, men det gör en gott. Det finns någonting i att gå med flaggan i topp faktiskt som jag har sett andra som har fått lämna under olika former. Och det, om man låter det där gå under skinnet på sig så är, ja, man kan ta stryk av sånt. Men jag kände faktiskt att nej, jag var ju väl medveten om att priset kunde bli ungefär det blev. Att jag blev bortröstad eller vad man ska säga. Men faktum är att det spelar lite roll att man kan gå med rak rygg efteråt. Mest för ens själv faktiskt.
Ja, för att det kan ju vara... Alltså, egentligen förväntas man ju gå tyst, så att säga. För partier och organisationer vill inte gärna ha sitt inre liv liksom uppfläkt för offentligheten. Och det bidrog ju du till. Hur tänkte du kring det?
Alltså, det är verkligen vanligt att man... Och det fick ju jag väldigt många påtryckningar om. Kan du inte bara glida ut i tysthet och säga att nej, nu drar jag av hänsyn till partiet. Det är så vi brukar göra. Och jag säger inte bara vårat parti. Men jag tyckte också liksom att här fanns det en sorts kampanj som liksom faktiskt hade varit lite... Det här är mitt perspektiv.
Ja, visst.
Vad ska jag säga? Inte seriös. Alltså, jag blev inte bedömd på för det som... Ja, det fanns en kampanj där som ryktesmässigt gav uttryck för en del saker. Och då tänker jag, nej... Det får finnas gränser också för hur, vad går gränsen? Vad är det egentligen som är bra för ett parti och inte? Och då tänker jag, det kan inte vara så jädra farligt heller att ta en fight. Det är ju inte precis så. Alltså, på måndagen efter så tänkte jag, okej, ingen har dött. Jag har inte gjort något kriminellt. Jag har kompisar. Livet måste vara större än så här. Alltså, det blir inte en sån katastrof. Det handlar lite om vad man själv gör det till också, ska jag säga. Men det handlar om hur man går.
Ja, jo, det gör det ju. Men vad menar du? Vad det verkliga, eller enligt dig, det viktigaste skälet till att det hamnade där?
Alltså det tråkiga, krassa svaret handlar om makt. Som det ofta gör i olika sammanhang.
Att någon annan ville ha makten istället för dig?
Tyckte att jag kanske liksom hade tillskansat mig för stort inflytande eller makt.
Men det måste väl handla om vad du gjorde med makten
också?
Ja,
naturligtvis. Men jag tror också liksom att det här kommer låta kaxigt. Jag tror att det gick lite bra. faktiskt.
Och vad var det som gick bra?
Ja, att vi synliggjorde socialdemokratin på ett sätt som jag tror inte hade varit, på ett par mandatperioder så hade vi varit, vi har varit rödgröna länge i Göteborg, en koalition med V och MP som har gagnat oss väl, inget snack om saken. Men i en tid när Göran Johansson var vår gruppledare och när vi hade, inte vet jag, 36% eller någonting sånt där, då var det tydligt vad som var socialdemokrati i den här koalitionen. Jag skulle säga liksom att vi har blivit lite så rödgröna under ett par mandatperioder så att vi inte riktigt visste vad som var sossepolitik upp i det där miljöpartistiska du vet.
Mm.
Men sa jag också när jag tillträdde. Det kommer att vara svida lite kanske, men jag kommer att vilja profilera socialdemokratin igen. För det är inte samma sak som VOM.
Nej, men om det gick så bra och du lyckades med det, varför skulle de vilja få bort det av den anledningen?
Därför att V och MP blev ju inte heller överlyckliga.
Nej,
alltså, här finns det ju naturligtvis också koalitioner som såg att, ja, om jag nu fick ett stort inflytande i mitt parti, om V och MP blev skitförbannade på mig. Alltså det är klart att man, ja.
Mm.
Och sen finns det andra pusselbitar. Det här med det hedersrelaterade var också en sån. Alltså jag blev väldigt tillsagd under hela valrörelsen att tona ner det där.
Mm.
Prata inte.
Av vem då?
Ja, mitt parti.
Alltså, men vad är det partiet? Alltså det är ju inte en person. Partiet är inte en person.
Nej,
alltså,
men
det...
om min distriktsstyrelse.
Ah, okej, Anna Johansson till exempel då.
Ja, det är partiet.
Om vi backar till valet då, 2018, då ditt parti gör sitt sämsta val väl någonsin egentligen. 20,4% av göteborgarna hade ni bakom er. När du säger att det gick bra, det var ju ingen vidare bra.
Valresultatmässigt, absolut inte.
Och hur blev reaktionen på det?
Nej, men det är klart att det var roligt att vi trots allt blev största parti fortfarande, för att det var ju opinionsmätningar på...
Ja, vad visade de när det var som värst?
Det var ju nere på 13-14% eller någonting sånt där, under V, och du vet, och det fanns nog folk som trodde att det där skulle bli ett faktum. Jag tror att vi hejdade tappet. Under ett par mandatperioder, första liksom gick vi från 36 ner till... Jag vet inte vad det var, men det var, vi har tappat stort två val i rad. Mm. Nu hejdade vi ändå tappet, men det var inte bra.
Nej,
jag är inte nöjd med det valresultatet.
Då kan du inte ha gjort allting rätt, så att säga. Vad var det du gjorde minst rätt? Där,
ja, att vi inte klarade av att hejda, att vi inte lyckades profilera partiet tillräckligt mycket. För jag tror egentligen att om folk ser en socialdemokrati med självförtroende och framtidsvisioner, så är man beredd att faktiskt rösta på oss.
Så du skulle ha gjort mer egentligen av det där, att liksom prata sossepolitik snarare än att säga, liksom, ge sken av att ni var en del av en grön-röd koalition?
Så ja, så tycker jag.
Ja?
Men så tycker inte mitt parti.
Nej, det gjorde de inte.
Då får man ha respekt för det.
En del av kritiken mot dig där gick ut på att du körde ditt eget race i valrörelsen. Bland annat just att du betonade det här med hedersförtryck mycket mer än vad som var överenskommet som kampanjstrategi egentligen då. Och, håller du med om det?
Alltså, jag är en helt normal sosse. Mitt i mitten är lika grå som liksom, jag är inte speciellt radikal om jag ska vara. Jag säger alltid typ helt normala sossegrejer. Vård, skola, omsorg, arbete och bostäder, alltihopa det där kör vi i våran ryggmärg. Så det sa jag precis lika mycket som jag alltid gör. Mm. Men jag har lagt till det här perspektivet, för i Göteborg, alltså, ingen sosse kan ha lägre ambitionsnivå än ett jämlikt samhälle. Mm. Och då gäller den här gamla retoriken. Men om vi ska lösa den frågan så som samhället ser ut idag, med de problemen ur demokratisk synvinkel, med hedersproblematik, extremism och annat, då måste detta läggas till.
Och där hade du inte partiet med dig i kampanjstrategin än, så att det skulle vara en viktig del?
Alltså, nu skulle de säga så här, att... Ungefär så här fick jag höra, att du har visserligen rätt i de här frågorna, Soffa, men du behöver inte betona det så mycket.
Men kan det handla om att man är rädd att skrämma bort väljare som kanske bor i utsatta områden och känner att de på något sätt, ja, att det låter för mycket SD helt enkelt då?
Ja.
Det är det?
Ja. Ja, så tror jag att det finns krafter i vårt samhälle där man som liksom tycker att vad fan är det här? Det här är ju dåligt för oss, liksom, alltså, liksom föreningar eller odemokratiska rörelser, eller MMRK eller liksom vad du vill.
Mm.
Som jag tror,
som har inflytande över Socialdemokraterna?
Ja, i alla fall som har lika mycket inflytande i olika partier, ska jag säga. Liksom. Vi lever i den här, och det är som det är, höll jag på att säga. Liksom. Men jag tycker fortsatt att det här är... Och problematiskt. Alltihopa det här hänger ju naturligtvis ihop.
Jo, det brukar ju vara så.
Som av en händelse. Ja.
Den riktigt allvarliga kritiken mot dig väcktes egentligen till liv när du inte började förhandla med VMP och FI då efter det här valresultatet. De flesta hade nog förväntat sig det. Istället kommer du med trevare i alla fall mot det nya uppstickarpartiet Demokraterna.
Mm.
Varför vill du inte göra upp med de rödgröna tillsammans med dem? Hade ni väl mandaten för att kunna fortsätta styra egentligen?
Nej.
Inte helt och hållet. Nej. Ni behövde något ytterligare.
Nej, vi hade haft, jag tror vi hade haft 36 av 81.
Ni hade i alla fall varit största konstellation, va?
Ja, absolut. Men det hade ju inte hjälpt. Nej. Alltså grejen är när maktförhållandena ändras på det och när vi får ett helt nytt parti som växer och blir det andra största partiet. Man ska komma ihåg det. Sossarna var störst, men demokraterna var andra största partiet i Göteborg. Alltså då kan man inte hålla på och tänka att nej, men jag vet vad vi gör som vi brukar för det känns lite mysigt. Då måste man på något sätt tänka, okej, nu ser det ut så här. Vad är bäst för stan? För det, så pass, det är lite där jag är. Mm. Och sen också krasst, vad är bäst för mitt parti?
Men vad är det förankrat då? Att börja förhandla med demokraterna lite grann?
Jag skulle säga att det är väldigt stor utsträckning, väldigt länge i eftervalsdiskussionen i min styrelse så hade jag väldigt bra mandat. Både att prata med demokraterna, alltså vara väldigt open-minded, prata med alla, jag pratade med V och MP också. Men jag var också väldigt tydlig med att säga att det här kanske inte kommer att bli något, för vi har trots allt inte den situationen längre som vi hade innan valet. Så, ja. Men det är klart att de blir arga. Det fattar jag ju. De vill ju naturligtvis, för de har ju inte riktigt samma läge i det andra. Och jag, nu blev det ju, när jag har gått så har man gjort precis som jag föreslog, och det tycker jag är bra.
Så man har pratat med demokraterna, ja. Men,
ja,
men
man går själv, man lägger en egen budget som parti. Det. Och det var egentligen mitt.
Men resultatet av det du gjorde blev enligt dina kritiker då, ja, eller det är ju ovedersägligt så att Socialdemokraterna hamnade i opposition för första gången på 24 år. Mm. Men en källa beskrev det så här för tidningen Fokus. Mm. Efter de här turerna hade man fipplat bort alla sina chanser. Socialdemokraterna finns inte med i ett enda presidium, i nämnderna och i bolagen. Man har ingen insyn och påverkan. Katastrof. Det var enligt den här personen i alla fall då resultatet av din strategi. Det låter ju inte så bra.
Nej, det låter inte så bra.
Men håller du med?
Ja, alltså det är ju ett faktum att det blev på det viset. Men det handlar ju också om att Vänsterpartiet satt sig i knät med alliansen och liksom gjorde upp om presidieposterna. De var helt enkelt intresserade av de här arvoderade posterna. Mm. Ja, det kan man ju ha synpunkter på. Vad ska jag göra? Liksom, de röstade igenom det.
Men var du en dålig maktspelare?
Ja, det är möjligt att man kan tänka. Men sen var det också så. Man ska, till mitt försvar ska jag säga att vi har haft makten i 24 år i Göteborg. Mm. För en borgerlighet som var väldigt tunn, och idag är en extremt tunn alliansstyre på 24 mandat eller vad de är. Alltså det är svårt att börja göra upp med en socialdemokrati när man ser att det är inom räckhåll att bryta den socialdemokratiska
makten. Så det låg dig i fatet?
Ja, jag skulle nog ändå säga att det skulle ligga vem som helst i fatet. Men sen, man får ju också liksom acceptera att nej, det var väl inget lyckat det här på det viset. Men jag tycker liksom att ja, det som nu har blivit ett faktum efteråt, då har man ändå gjort det som var det görligaste att göra i det här läget. Det vill säga lägga fram en egen budget och försöka manövrera så gott vi nu kan i det politiska landskapet.
När jag har snackat runt lite grann så har jag förstått att uppfattningen i ditt parti ändå är att den som efterträdde dig gjorde det här på ett annat sätt. Förankrade det på ett annat sätt än vad man upplevde att du gjorde. Ligger det någonting i det, tycker du?
Det får stå för dem. Ja. Jag har förankrat allting. Jag gjorde ingenting på egen hand eftersom vi gör inte så i vårt parti. Först förankrar man i sin distriktsstyrelse som är partiet. Sen tar man i sin fullmäktigegrupp så att man har dem med sig. Och man kan ha många och långa diskussioner, vilket vi också hade. Mm. Men jag gjorde ingenting på eget bevåg.
Den kritik som ju återkommande då, eller som var det då, ska jag säga, det var ju att din dåvarande stabschef David Ljung var väldigt tung, trots att han då inte var liksom förtroendevald utan en tjänsteman, stabschef. En del gick till och med så långt som att säga att det var han som utformade politiken och du som liksom frontade den. Fick han för stort inflytande?
Det är en underbar bild det där, att egentligen när en kvinna är i position så är det egentligen en man som bestämmer, eller hur? Jag vänder mig väldigt starkt mot det.
Till och med mot bilden att han blev väl inflytelserik.
Ja, faktiskt. Mm. Till slut är det ändå man själv som står där med ansvaret. Makten är bra att ha, men den följer också ansvaret. Det kan du aldrig lägga på någon annan. Mm. Ja, jag hade dugliga medarbetare. Jag skulle säga faktiskt att det är en av mina bästa grenar att plocka folk som är duktiga på sånt där jag själv liksom behöver. Ja, så att man liksom skapar sig ett lag. Och det skäms inte jag för. Men att man ska lägga det på enskilda medarbetare runt omkring mig, det tycker jag fortfarande är ett otyg faktiskt. De förtjänar inte det.
Nej, men det som är lite det jag undrar lite över, hur kunde partikamraterna få intrycket av att du och David Ljung liksom på något sätt styrde det här för dig själva och de inte riktigt var med och inte riktigt blev informerade? Är det bara spin eller?
Nej, men vi hade ett gott samarbete, för Guds skull, ingen snack om saken. Men jag skulle vilja säga liksom att den här bilden som skapades de allra sista veckorna i den här kampanjen mot mig, den bilden passar bara allt för väl in i det du beskriver just nu.
Så det tycker du är ett spin snarare för att få bort dig?
Åh, och det passar väldigt väl in i det. Och jag tycker fortsatt liksom att just den här diskussioner runt mina medarbetare som liksom inte har valt det här, de är precis som du säger inte förtroendevalda, de förtjänar inte det. Men ja, de var duktiga, absolut. Och jag skulle säga att i väldigt lång tid här så var alla i mitt parti, både i distriktsstyrelse och i fullmäktigegrupp, väl medvetna om att vi jobbade med de här personerna och på det här viset och tyckte att det var en bra sak.
Det verkar inte ligga för dig, men du får försöka svara på frågan ändå. Finns det någonting du skulle ha gjort annorlunda om du fick liksom chansen igen?
Ja, det är det säkert. Alltså man ska aldrig, så redig är man inte. Man måste alltid kunna rannsaka sig själv. Men i de stora dragerna, och det jag förstår att det låter kaxigt, liksom, va, så är jag gjorde det som jag tyckte var bäst för stan och jag gjorde det som jag tyckte var bäst för mitt parti. Sen så får ju andra göra liksom bedömningarna. Liksom, ja, min efterträdare får ha sin tolkning och partiet får ha sin, men ja, jag kan inte säga någonting annat än det som jag så att säga har redogjort för.
Så att du ångrar inte så mycket egentligen, men du kanske, alltså i sak, men i form då kanske, eller?
Ja, eller så kanske jag hade behövt ett större politiskt ego för att klara av den här maktkampen. Men skitsamma, nu är jag den jag är. Ja, jag är rätt nöjd med tillvaron, ska jag erkänna också. Så.
Det är bra. Ja. Till sist, då, många man pratar med beskriver dig som en lysande kommunikatör och en liksom gudabenådad opinionsbildare.
Jesus,
ja. Men att vara politisk ledare handlade väl minst lika mycket om att lyssna in andra synpunkter och samla människor kring en gemensam idé, så att säga. Var du svagare där?
Inte under den större delen av den här tiden. Det här låter jävligt kaxigt, jag vet det. Liksom, va? Men, de här allra sista veckorna liksom, när det här rullar igång med liksom, kampanjen mot mig, så då ändrar sig väldigt mycket. Nej, min upplevelse är att jag pratar alltid med partiet. Det ligger också i det sosse-DNA. Liksom. Det är så vi gör. Det är helt orimligt att göra på något annat sätt. Ibland går man i förväg och föreslår saker. Men du måste alltid ha mandatet hemåt. Du kan inte göra något på egen hand. Liksom. Då funkar det inte i förlängningen. Liksom.
Säger Ann-Sofie Hermansson, socialdemokrat, utredare och lastbilschaufför, renhållningsarbetare. Stort tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack själv.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.